Välkomna till Dyssepodden. Det här är Livia.
Det här är Oliver.
Med oss i studion har vi faktiskt mina kompisar, Nicky och Tyra. Välkomna.
Hallå, hallå.
Hej.
Vi hade tänkt att få prata med er om hur det är att leva med dyslexi som ni båda har. Vi tänkte börja med att ni får berätta lite om er själva. Hur gamla är ni? Vad gör ni? Studerar ni? Pluggar ni? Eller jobbar? Eller... Nicky, vill du börja?
Ja, jag är 19. Så jag har sista ruschen på gymnasiet nu. Ja, och sen så har jag lite extra jobb då och då. Men det är inte så mycket mer än det.
Mm. Du då, Tyra?
Jag är också 19 år. Går trean. Vi går ju i samma klass och pluggar konst och design. Och sen jobbar jag på Espresso House. Och jag tränar barn i cheerleading.
Ja.
Hur gamla var ni när ni fick er dyslexidiagnos?
Jag tror att jag var 10 eller 11.
Ja, samma här. Jag tror jag gick i femman, så 11. Sånt där.
Och hur kändes det att få dyslexin bekräftad?
Alltså, jag vet inte riktigt. Det var ganska skönt, för jag fattade ju att det var något som var... fel, om man ska uttrycka det så. Alltså, det var något som var konstigt. Det gick inte lika lätt för mig som det gjorde för alla andra. Men samtidigt var det också lite så här, ja, varsågod här, du har den här diagnosen. Hej då, typ. Alltså, det var lite så här, jaha, okej, vad gör jag nu? Vad betyder det här? Alltså, det var, jag hade ganska mycket frågor. Jag var ganska förvirrad, kommer jag ihåg.
Och du känner att du inte riktigt fick svar där och då?
Ja, precis. Alltså, det tog ett tag innan jag fattade vad det verkligen betydde att ha dyslexi.
Ja, du var ju också, ni båda var ju ganska unga. Även.
Men jag hade lite liknande erfarenhet. Jag kände också att jag fick min diagnos och sen så var jag lite så här, aha, okej, spännande. Nu vet jag det här, men vad ska jag göra med den informationen?
Ja. Men jag håller med om det. Även fast jag fick nu gymnasiet så kände jag, ja men, samma.
Ja, jag hade ju också, eller jag fick ju ganska tidigt, så att det var liksom så här. Lite samma som er, att man inte riktigt visste vad dyslexi var. Men vilka är era dyslexistyrkor, skulle ni säga?
Ja, alltså jag har ju alltid fått höra, sedan jag var liten, att jag har ett väldigt rikt vokabulär.
Men det har du.
Ja, precis. Ja, de brukar ju, alltså, alla mina kompisar brukar kalla mig för mormor, typ, för att jag har ganska gammaldags språk ibland. Så det skulle jag säga absolut är en styrka.
Ja. Du då, Tyra?
Jag tror att min styrka är typ att jag har lärt mig att lära mig på andra sätt. Eftersom typ traditionella sätt inte riktigt funkar, som att här, läsa en text. Nej. Utan man får bli liksom påhittig och lära sig lära på andra sätt.
Men på mer kreativa sätt. Lite mer att man gör eller lyssnar på musik eller skapar saker samtidigt. Ja, påverkade era dyslexidiagnoser era relationer med vänner eller familj, skulle jag säga?
Ja, alltså det var faktiskt lite roligt, för att i den grundskolan jag gick så var det inte så många i min klass. Jag tror att det bara var jag och en person till. Och jag var den första liksom som fick diagnosen i klassen. Så det var lite så här, och folk fattade ju att det var, ja men man har svårt att läsa och skriva typ. Men då kunde det bli så att när jag läste högt för mina kompisar, alltså det gick ju långsamt och jag stammade, men att de försökte liksom, att det blev lite konstigt, för de försökte liksom vara snälla och positiva.
Men så dörja de så här, att det...
Ja, men de försökte liksom så här, bra jobbat! Lite som att de pratade till en femåring typ. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var väldigt pinsamt liksom. Och jag kunde bli ganska sur. Men vi var ju också, hur gamla var, alltså 10-12 år. Ja. Så vi var ju väldigt små. Så det där har ju försvunnit nu. Men då tyckte jag att det var
det
jobbigt.
Det är även en väldigt osäker ålder. Ja. För många, inte alla, absolut. Men många. Så jag förstår om det skulle vara ännu jobbigare just i den åldern.
Verkligen.
Ja. För mig kände jag att det blev lite skillnad hemma. För att mina föräldrar visste liksom lite mer hur de skulle kunna hjälpa mig. För tidigare kände jag mer så här, gud, jag gör dem besvikna för att jag kämpar inte tillräckligt hårt och sådana grejer. Och så nu blev det lite mer så där, de förstår att det är inte jag som är lat, utan jag faktiskt inte kan och att jag behöver hjälp. Och det var väldigt skönt.
Jo, Jag fick ju min diagnos genom så här, att gå på en logoped. Och jag fick ju också så här, det var ju en lärare som jag hade mig då, som tyckte så här, ja, han behöver nog utreda sig. Men hur var det för er?
Ja, men det var, min mamma har dyslexi, så hon såg ganska tydligt på mig. Men till exempel bara när jag skulle försöka sätta på tvn med liksom fjärrkontrollen, och hon kunde berätta för mig alltså 10 gånger typ hur fjärrkontrollen funkade, och du ska klicka på den knappen, sen den knappen, sen den knappen. Men jag lärde mig aldrig, alltså aldrig. Nej. Och jag höll på med det där hela tiden. Och jag fattade verkligen inte, och typ bara sådana saker. Så mamma var ju ganska snabb med, alltså så fort det ja, men blev högre tryck i skolan, så var hon ganska tidig med att vi ska nog ändå kolla så att vi ser att det inte är något. Men sen så såg ju läraren också ganska snabbt att det är något som inte riktigt stämmer.
Ja.
Och lärarna hjälpte dig, eller var de supporting med det?
Ja, alltså de var faktiskt, i grundskolan var lärarna jättebra. De var verkligen toppen, och de visade verkligen att de ville hjälpa, och de fanns där.
Ja, jag hade en liten annan upplevelse. Min skola trodde ju inte att jag hade dyslexi.
Nej, inte mina.
Nej, och inte mina föräldrar heller.
Ha,
så det var faktiskt min faster som är, hon är... vad det heter?
Specialpedagog.
Ja, precis. Det här med att tappa ord. Hon är specialpedagog. Så att hon var sådär, det är någonting som inte riktigt stämmer här. Vi borde kolla det, men mina föräldrar var sådär, vårt lilla barn, hon har inga problem. Så att, det blev lite en kamp där. Ja. Att försöka få skolan och mina föräldrar att förstå att jag kanske behövde göra en utredning. Mm. Och till slut gick det ju, men det var en ganska lång process.
Gud vad jobbigt. Det var stred lite mot varandra.
Ja.
Men känner ni någon skillnad mellan hur stödet ni fick såg ut då jämfört med nu? Och då tänker jag kanske grundskola jämfört med gymnasiet, eller hemma då jämfört med nu. Ser ni någon skillnad?
Ja, jag känner att det är ganska stor skillnad. För att just när jag fick min diagnos, då gick jag på en väldigt liten skola. Och de hade inte riktigt koll på vad dyslexi var. Så att jag och min faste då behövde typ utbilda skolan lite. Vi kom med så här papper. Det här behöver hon, det här innebär det.
Men gud vad bra.
Så att jag fick inte jättemycket hjälp i början. Och nu på gymnasiet så känner jag att det är så mycket mer självklart vad man har rätt till och sånt. Och det tycker jag är väldigt skönt.
Jag tänkte att du, när du skulle berätta att det var en liten skola, att det skulle vara att man får mycket mer stöd. Men
nej,
inte den här.
Nej, tyvärr inte.
Och Tyra, du har ju även ADHD. Yeah. Berätta lite för våra lyssnare vad ADHD är för dig.
Jo, men för mig är ADHD en väldigt stor del av dem jag är. Så känner mig, ni vet att jag är väldigt ADHD-ig, om man får uttrycka det så. Men det gör också typ att vissa grejer är mycket jobbigare för mig. Och jag kanske inte kan göra saker på andra sätt. Eller på sätt som andra gör. Men det är också, det har många positiva sidor också.
Har du någon positiv sida som du vill lyfta?
Jag tror det skulle kunna vara att jag är väldigt sprallig och energifylld.
Väldigt härlig.
Ja, tack. Jag får inte säga så om sig själv, men...
Ja. Ja, men hur fick du veta att du hade ADHD?
Jag kände mest att jag såg typ exempel på folk med ADHD eller mycket på så här internet och sånt. Och då kände jag igen mig väldigt, väldigt mycket. Så att jag drev den processen ganska mycket själv. På samma sätt som dyslexi-processen.
Och när var det?
Det här var i högstadiet. Så jag fick min diagnos när jag gick i nian.
Och det finns ju olika myter om dyslexi då. Vilka fördomar har liksom påverkat er i skolan eller utanför skolan?
Ja, men typ det här. Ja, men dels att folk tror att bara för att man har svårare att lära sig så måste personen som försöker lära mig något prata långsammare med mig.
Mm.
Och det fattar inte riktigt jag hur de, alltså hur resonerar de att det går ihop. Men så det, jag kommer ihåg, jag hade faktiskt en specialpedagog som skulle lära mig att läsa liksom, eller få upp min läshastighet. Och hon, det är väldigt konstigt att hon var specialpedagog och pratade till mig som att jag liksom var fem. Mm. Så det var ju väldigt konstigt. Men också tycker jag att man misstolkar, eller det känns som att folk inte riktigt alltid förstår vad dyslexi är. Alltså, det handlar ju mycket om att du har svårt att lära dig läsa och skriva. I vissa fall kan du inte ens läsa och skriva, och det är verkligen, ja, men nästan omöjligt.
Mm.
Men det känns också som att de inte riktigt fattar att det kan vara så mycket mer. Alltså, men till exempel höger-vänster, klappbramsor, alltså fjärrkontroller, alltså sådana saker som faktiskt är mer... Ja, men läsa och skriva också vardagligt, men sånt som man kanske blir lite dumförklarad när man inte kan.
Mm.
Och det är väl det som jag tycker är jobbigast, att folk inte fattar att det hör till diagnosen.
Mm. Att det finns, det är inte bara en ram med två grejer som är lite svårare, utan det är så många vardagsmoment som kan bli svårare eftersom man har dyslexi.
Mm, precis.
Jo, men jag känner också det här med att många tror kanske, framförallt när man var mindre, att man var lite dum för att man hade dyslexi. Eller typ att man var jättedålig i skolan eller sånt. Det kan ju komma med, men typ jag hade ganska lätt i skolan, även fast jag hade dyslexi.
Mm.
Men då såg man inte de svåra sidorna också. Utan det var sådär, ja, men du har bra betyg, så då kan du inte ha några problem. Men man såg inte hur mycket man kämpade bakom.
Mm.
Nej, det där var jag också. Jag hade jättelätt i skolan, alltid gått ganska bra.
Mm.
Men sen så har det ju krävt mycket mer. Jag har ju, ja men, vet, gått igenom blod, svett och tårar, nej, men för att få betygen. Men det har ändå gått, och då har de lärarna som har sett att det har gått väldigt bra vart så, men du behöver inte utreda för det går bra.
Mm.
Ja, men precis.
Precis. Jag tycker också att det är ganska intressant, för du och jag, Olivia, vi pratade ju på bussen om det här med om en duktig flicka-syndrom.
Ja, berätta mer om det. Jag tycker det är intressant.
Precis, och det är ju det här att liksom har man, jag tror det här är till och med ännu starkare om man har ADHD, har jag fått höra. Men framförallt om man ska ta ett dyslexiperspektiv, så är det ju här att man måste alltid, alltså du kämpar tre gånger hårdare än alla andra runt omkring dig. Men du lär dig att du visar inte det utåt.
Mm.
Utan du gör dina läxor och du lämnar in dem i tid. Men hemma kanske är så att du sitter och liksom... Ja, men jag vet inte hur många gånger jag har suttit och typ gråtit för att jag vägrar liksom göra högläsning eller något. Jag kommer ihåg ettan. Eller liksom att man har stressat ihjäl sig för att få in den här i tid.
Mm.
Så att det är liksom, om det här, att man ska alltid, jag tror också att det kan vara väldigt mycket som tjej, att man ska vara så duktig hela tiden.
Man ska dölja det för att vara perfekt.
Ja.
Mm.
Ja, men det känner jag väldigt mycket, framförallt relaterat till ADHD:n.
Ja.
Att det är ju väldigt, väldigt stor del av tjejer med ADHD som inte blir diagnostiserade.
Mm.
För att det syns inte på samma sätt hos tjejer som hos killar.
Ja.
Till exempel. Och då kan det gömmas bakom de som är liksom utåtagerande. Och då de som är inåtagerande kanske inte syns.
Mm. Mm, precis. Vilken hjälp från lärare tycker ni är viktigast?
Alltså, jag skulle verkligen säga att bara kommunikation och att lärare liksom visar att vi lyssnar och att man försöker, det är nästan det som betyder mest. För att om en lärare liksom är på ett, ja men, tycker att de vet mer om att lära ut bara för att de har gått lärarhögskola, det blir liksom väldigt... Ja, men det blir liksom, föräldrarna blir väldigt arga för de känner att man, lärarna lyssnar inte på en. Mm. Barnet blir liksom, ja men, besviket och får ingen hjälp.
Mm.
Så jag skulle verkligen säga att bara lyssna. Mm. Och du kanske inte behöver vara expert och veta allt om dyslexi, men så länge du bara lyssnar på barnet och föräldrarna och verkligen försöker göra det bästa du kan med de resurserna ni har, så tror jag att man kommer väldigt långt.
Ja.
Jag håller verkligen med.
Och det finns ju, alltså skolan har ju några så här hjälpmedel som dator som hjälper jättemycket med texter när man skriver eller om man vill diktera till exempel. Men vilka hjälpmedel tycker ni är så här bäst i skolan och vilka använder ni liksom?
Ja, men jag använder väldigt mycket, nu på lite äldre åldrar så använder jag Grammarly tror jag heter. på engelska, deras gratis variation. Och sen så har jag även kommit över något som heter Bionic Reading.
Mm.
Jag har inte lyckats kolla så jättemycket på det än, men det är väldigt bra för personer med ADHD också, har jag hört. Att
de, vad innebär det?
Ja, men det är liksom att man vissa bokstäver i texten blir tjockare.
Ja.
Och då blir det mycket, mycket lättare att läsa orden. Jag vet inte varför, men det, ja, och det funkar verkligen. Så det kan jag verkligen rekommendera.
Men det är ju samma sak med storlek, men även färger har jag har hjälpt mig mycket. Att jag sorterar upp i färger och har så här, vad heter det, markeringspennor som tjockmarkerar text. Så det blir tydligare. Det är ett stort tips för mig.
Jo, men om man strukturerar upp det, då är det ju liksom enklare. Om man vet exakt vad man ska göra, då är det enklare att liksom lära sig in det. Det känner jag.
Mm. Jag har också ett litet, kanske kontroversiellt tips, men jag använder mig ganska mycket av ChatGPT.
Mm.
För att typ att läsa igenom texter och hjälpa till med stavning, så finns det så mycket hjälp man kan få där. Alltså det är ju, om du inte har en förälder som kanske kan hjälpa dig alltid, då kan man be ChatGPT, läs den här texten, hjälp till med stavningen, går att formulera på något annat sätt, och då kan man få jättemycket bra tips.
Ja, framför allt det där med ChatGPT som jag kom på, jag använde mig igår typ, tror jag. Att det var liksom en jättelång komplicerad text som jag var tvungen att ta mig igenom, och då bara kände jag så att okej, jag kan sitta här i 45 minuter och försöka traggla mig igenom det här. Eller så kan jag bara kopiera in den i ChatGPT och be den sammanfatta till mig. Och då förstod jag liksom på 5 minuter.
Mm.
Så jag tänker verkligen som Tyra att använd ChatGPT på ett sunt sätt. Så kan det verkligen vara ett bra hjälpmedel.
Ja, men exakt. Man behöver inte ha det och liksom skriva den här texten och kopiera hela och där i uppsatsen. Utan man kan ju vända på det och använda det för att hjälpa med de svårigheter man har.
Mm, precis.
Men hur tycker ni dyslexin, om man sammanfattar, påverkar er vardag? Har ni någon så här exempel eller stunder som ni tänker det här skulle kanske vara lättare utan dyslexi, eller det här någonting ni märker?
Ja, alltså jag tänker ju verkligen på det här med att hålla tider och det här med höger och vänster, och att jag har så otroligt dåligt lokalsinne till exempel. Och jag tror att det också har mycket med det här höger, vänster, och jag tycker att allt ser likadant ut hela tiden. Och det är ju verkligen något som påverkar en varje dag verkligen, för man är ju ute på stan hela tiden.
Mm. Ja, jag tror att det som påverkar mig mest är nog att jag hoppar över mycket text.
Ja, där.
Jag är väldigt dålig på att läsa instruktioner. Alltså om jag får en så här, du ska gå den här vägen till exempel. Mm. Jag hoppar över flera steg och så går jag åt fel håll för att jag läser inte. Jag tänker typ att texten är liksom lite onödig, vilket den ofta inte är. Nej. Så det går inte jättebra.
En grej jag brukar göra är att jag läser inte om det står inte eller inte. Just det ordet inte, det hoppar jag alltid över. Så jag vet inte om det står kom inte hem eller kom hem.
Det där kan jag känna igen också.
Just det ordet. Så att det är alltid, om det är någonting viktigt, du får absolut inte bla bla bla, då läser jag det som att det är du får absolut bla bla, eller tvärtom. Så det är alltid, jag får lite småbråk med speciellt föräldrar ibland, att jag helt gör tvärtom. För att jag missar just det ordet. Jag vet inte vad det är, men ja.
Det kan ju bli lite svårt.
Ja, faktiskt.
Verkligen.
Ja, jag gör ju lite det med, jag tänker på tisdag och torsdag. Jag brukar alltid blanda ihop dem ganska ofta. Speciellt på liksom så här, texter i någon bok eller bara liksom någon text. Men på tal om liksom så här, hjälp, vad tycker ni föräldrar där hemma ska liksom hjälpa för att stödja barn med dyslexi eller ADHD? Något liksom så här, speciellt om barn har precis fått sin diagnos.
Jag tänker, det är nog ganska viktigt att att man inte ska tänka att okej, nu har mitt barn fått den här diagnosen, nu har mitt barn fått ett svar på vad som är jobbigt, då lämnar vi det där liksom. För att det är ju verkligen bara början på någonting. Exakt, på resa. Jag skulle verkligen säga att läs på och lyssna på ditt barn, för dyslexi kan också vara ganska olika för väldigt många olika personer.
Och lyssna på den här podden så får du massa tips.
Precis,
ja.
Jättebra.
Men jag skulle nog säga försöka förstå så mycket man kan och visa att man finns där.
Mm.
För det hjälpte mig så mycket. Att mina föräldrar helt plötsligt, oh, men du kanske inte är lat och dum i huvudet. Inte för att de sa att jag var det.
Nej.
Men nu, de visade mer att det var okej. Och vissa dagar gick det inte, för jag har läst en hel dag i skolan. Och då är jag supertrött när jag kommer hem. Och då kommer jag inte kunna plugga.
Nej.
Och då säga att det är okej. Och säga, oh, men du kanske ska ta en lugn kväll och ta hand om dig själv istället för att pusha.
Mm. Och även det här att när det blir för mycket så gör man ingenting alls. Och jag vet inte om det är bara en dyslexigrej, men för många har ju så. Men kan tänka mig att det kanske blir lite starkare, att man, det blir för mycket så man gör ingenting alls istället.
Precis. Men det känns också lite, ja, men ska man säga, farligt på ett sätt. För att det här att man inte... Man väger inte, nu måste jag ta hand om mig själv, nu måste jag vila, och att jag ska kämpa på, jag ska göra bra ifrån mig i skolan, att det går över. För att då blir det som att, alltså, till slut kan du inte göra något ordentligt. Och
nej,
då kanske det blir så, för mig var det till exempel att jag var borta massa, alltså jag vägrade gå till skolan typ, för att jag var så trött. Så jag var så här, jag går inte idag. Så att det är väldigt viktigt, precis som Tyra sa, det här med återhämtning.
Mm.
För att du blir trött. Alltså, jag tycker att det känns som att hjärnan blir typ en svamp eller så här, en grön sak när jag kommer hem från skolan. Ja, så verkligen återhämtning viktigt, som båda ni sa.
Mm. Det är jättebra tips. Jag tänkte komma till det. Har ni några speciella tips, eller vad skulle ni vilja säga till det barn med dyslexi som kämpar just nu, som kanske precis fått eller fortfarande inte riktigt greppat? Eller har ni några tips allmänt om hur ni klarar av er dyslexi? Eller...
Ja, framförallt skulle jag kunna säga lyssna på den här podden. För jag kommer faktiskt ihåg när jag fick min diagnos och de sa, ja, men det finns en dyssepodd, tror jag den hette då. Och jag bara, jaha, okej, och så gick jag in, och då var det liksom inte riktigt samma sak som det är nu. Alltså, nu har ni jobbat på det här jättemycket, nu finns ju massa bra information här. Men jag fick ju den för ett tag sedan, så det var ju liksom år sedan. Men så framförallt det, men också, alltså, det absolut viktigaste är, var inte så hård mot dig själv.
Mm.
För jag tror att alla...
Det var fint sagt.
Ja, nej, men det är verkligen så, att för jag tyckte ju att jag var dum i huvudet liksom, när jag gick i skolan, att jag fattar inte och jag är trög liksom.
Mm.
Och tänk verkligen inte så, för det är allt 10 gånger värre.
Mm.
Ja, men jag håller med det där. Man ska tänka att du kommer behöva kämpa hårdare än andra, men att du måste ta hand om dig själv under tiden och processen.
Mm.
Och att det finns mycket hjälp att få.
Mm.
Och att man inte ska vara rädd för att be om hjälp.
Nej.
Av föräldrar eller lärare eller kuratorer på skolan.
Mm.
För det kan ju vara, det är ju mer än bara att man inte kan läsa. Det kan ju vara psykiskt jobbigt också.
Mm. Mm. Verkligen. Ja, vi tänkte börja avrunda snart. Har ni något sista som ni vill lägga till? Eller... sista mening som ni vill.
Oj, vilken press. Nej, ja, men verkligen, jag tycker att det, man kan understryka ännu mer på det som Tyra sa, det här att verkligen våga fråga om hjälp.
Mm.
För att jag kommer ihåg när jag var yngre då, så var det verkligen, alltså jag tror till och med att det här höll på upp till högstadiet, att jag räckte aldrig upp handen, jag frågade aldrig om hjälp. För jag tänkte liksom att, ja, men att fråga om hjälp, det är att dumförklara dig själv.
Mm.
Jättedumt liksom, men det var så jag tänkte, och det är verkligen inte så.
Nej.
Ja, jag håller med.
Ja, men, ja, men stort tack Tyra och Nicky för att ni kom och berättade om era erfarenheter.
Ja, tack för att vi var här.
Vi hoppas att detta avsnitt kan hjälpa våra unga lyssnare att känna sig mer bekväma med sin egen dyslexi. Och tack även till dig som har lyssnat. Har du idéer på vem vi ska intervjua eller frågor, snälla kontakta oss på hej@ftb.se. Följ oss gärna på Instagram, Dyssepodden, och vi finns där poddar finns. Tack!